Hej och välkommen till Drömmen om målarjord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Som jag berättade om i det förra avsnittet består min höst väldigt mycket av att åka runt i vårt vackra land och föreläsa om min bok om anhörigskap. Jag jobbar också intensivt med uppdateringen av den webbkurs som min senaste bok, Den inre kompassen, bygger på. Men nu har jag tagit en liten paus från allt detta för att klippa ett nytt inspirerande poddsamtal. Den här gången får du möta konstnären, författaren, föreläsaren, kursledaren och livsutforskaren i färg, Karin Holmström, som jag hittade i somras då jag följde hennes fina intervjuserie, Den framgångsrika kreatören, och upptäckte att det fanns väldigt många paralleller mellan hennes livsresa och min egen. Vårt samtal handlar bland mycket annat om att hitta tillbaka till det där man älskade att göra i barndomen. Om att under lång tid lita mer på auktoriteter än sin egen inre röst och välja en väg där man trivs men inte får blomstra fullt ut. Om hur en livskris kan skaka om tillvaron och öppna nya fönster. Om att ifrågasätta sina egna sanningar om vad som är möjligt. Om att inte fastna i nya mönster utan ibland backa tillbaka till sitt varför. Om att möta sina rädslor och skapa tillit. Och om att inspirera andra att följa sitt hjärta. Välkommen att lyssna. Då, Karin, då säger jag välkommen till dig, konstnär, författare, föreläsare, kursledare, allt möjligt spännande och roligt som du är.
Tack! Kul att vara här.
Ja, och så kallar du dig själv också livsutforskare i färg och det tycker jag är så himla härligt uttryck. Det kändes så rätt utifrån den bild jag har skapat med dig.
Ja, när jag fick tag i de orden, det var faktiskt, det är några år sedan nu. Det var när jag skulle hålla en föreläsning på Rival för 700 kvinnor. Det var For Goods nätverk som jag fick möjlighet. Och jag bara, men okej, då ska jag berätta min historia. Och jag kände så här, oj, vad spretig den är med allt som jag har gjort. Och vad är min röda tråd? Så att jag gick och tog hjälp av en story coach då. Och liksom backade vi bandet och stolpade upp lite sådär, connect the dots som Steve Jobs pratade om och liksom titta bakåt och då kom det ju fram, men jag är ju sådär, jag har ju alltid älskat att utforska och nyfiken och sådär, så att det blev liksom, ja men en livsutforskare i färg, så att det känns så rätt och faktiskt knyta ihop det med.
Ja, verkligen. Ja, jättefint uttryck. Och jag fick ju upp ögonen för dig via vår gemensamma vän Emilia Lindholm som också har varit poddgäst i min podd och som tipsade mig om något alldeles fantastiskt som du gjorde här i somras. En intervjuserie eller summit brukar man ju kalla dem ibland på engelska. Jag har varit med på en del sådana genom åren där man får lyssna på spännande samtal eller föreläsningar. I ditt fall var det ju, det var ju som poddsamtal kan man ju säga, fast i videoform då. Som hette Den framgångsrika kreatören. Bara det. Och då tänkte jag bara innan vi pratar om, vi ska prata mycket om din livsresa och din verksamhet och så. Men innan vi gör det tänkte jag bara, de begreppen framgång och kreativitet, det skulle bara vara spännande att höra innan vi drar igång med resten här. Vad står de för hos dig? Vad är framgång för dig?
Ja, men det är det jag tycker. Framgång kan ju vara ganska laddat ord. Men för mig handlar ju det om så liksom livsresan det där. Att känna in vad som är framgång i mitt liv och hur jag vill leva mitt liv och vara i kärnan. Så att det är det som är det viktiga. Det handlar inte om pengar i sig, även om såklart vi lever i en värld där det också är en del. Men jag tyckte det var väldigt roligt att prata kring. Och sen just kreatören att också vidga det där. Det är så många som säger, men jag är inte kreativ. Eller, det finns ju fortfarande mycket tankar kring det där om att få jag skapa. Och man kan vilja boxa in sig lite, men ja, vi har ju alla, vi alla är ju människor och har sånt enormt behov av att faktiskt få uttrycka oss och breda ut våra fjädrar och sådär. Så att det var jättekul att också intervjua olika typ av kreatörer. Det var därför jag kallar för kreatören. Så att det var ju inte bara målande konstnärer utan också
Ja, precis.
författare. Och, ja, det var liksom en blandad skara. Det var jättekul, jätteroligt.
Ja, vi ska återkomma till den också, tänkte jag. Sen tyckte jag det var så roligt också när jag lyssnade på dig. Det var ju bland annat ett samtal som faktiskt handlade om dig i det här. Det var ju också roligt att du blev intervjuad i den här serien. Men jag kände ju att det fanns så mycket som jag kände igen mig i. Vi har lite liknande livsresa. Vi har båda jobbat med ett mer vanligt jobb och så har vi brutit oss loss från det här, liksom förväntningar på vad man ska göra och vilken karriär man ska ta. Och så har vi liksom valt det här mer då friare, mer kreativa livet som också kommer med då lite mindre trygghet förstås, ekonomiskt till exempel och ja, på många olika sätt. Men det har vi gjort och vi har också båda två gjort det, har jag förstått det, stegvis. Vi har inte bara kastat loss utan vi har liksom lite undan för undan byggt upp någonting och så kände jag också igen mig mycket i den här just nyfikenheten, den här utforskande och någon vilja att, ja, men att bidra på något sätt, att inte bara göra saker för sin egen skull heller utan också det här att bidra till andra människors välmående eller bidra till världen på något sätt och så. Så det var så roligt att lyssna på dig för jag kände så mycket, åh, ja men det där, check på den och check på den och så.
Vad
Så
kul, vad
himla
kul.
kul. Och sen upptäckte vi också att det fanns en del praktiska grejer som att vi båda bor i lika gamla hus och
Ja,
ja, massa
just
sådana där
det.
saker också. Så det var
Ja,
jättekul. Men
synkronicitet. Ja,
mycket
det är häftigt.
synkroniciteter, ja verkligen. Och det är så roligt också när man gör en sån här podd tycker jag, precis som du säger, man får träffa så många olika människor och en del känner man att man har väldigt mycket, man har väldigt liknande liksom livsresa och sen har man andra som har en helt annan livsresa och det tycker jag är så jättekul att det där mötet mellan olika typer av människor. Men om du beskriver dig själv utöver det här liksom nyfikenheten och kreativiteten, vad är det mer som är typiskt för Karin? Sådär.
Ja, men rörelse är väl också en... jag gjorde faktiskt en övning i måndags här med den gruppen som jag coachar. Och jag har ju en grupp, Fearless heter den kursen också, då jag stöttar kreatörer och konstnärer under en tid. Och då gjorde vi en övning kring och sådär, men vad älskar du för någonting? Och bara skriva ner, flödesskriva, för att också få tag i det. Och ännu mer få tag i det i sin konst, för att det vi skapar är ju utifrån oss själva och att ta fram ännu mer av det, då blir det ju också unikt. Så man
Just
inte
det.
alltid tittar på liksom, vad är det alla andra tycker och tänker, utan men vad är det där jag verkligen, hjärtat klappar och jag går igång och jag känner mig sådär bara ett med nuet och när det liksom flödar. Så att jag har ju hittat att det är ju den här livsutforskare och den här personliga utvecklingen har ju alltid intresserat mig jättemycket också. Och att vara i någon slags rörelse. Så att idrott har varit en stor del av mitt liv också. Och jag dansar ju mycket när jag skapar och jag gillar ju att göra ganska många saker. Så att det är väl det som också kopplar ihop det där livsutforskare, att jag är lite multikreatör också i det. Så att jag har flera delar. Jag kan vara väldigt extrovert och väldigt introvert. Så att det är ju det här att liksom forma in sig i en mall, för att jag tror vi är ju alla mycket och jag är nyfiken på många saker. Men ja, jag är, vad ska jag säga mer? Jag är ju mamma också. Det är ju det som jag är mest stolt över. Att mamma till två fantastiska, en 15 och en 13-åring. Och när jag då klev in i konsten var ju de väldigt små. Så de har ju varit med här under resan.
Hela
Och
resan.
idag är det en sån här vecka då de har utvecklingssamtal. Så alldeles nyss, och jag har ju ateljén i samband med huset. Och det här är 100-åriga gamla huset där vi bor. Och då kom ju sonen hem och han hade med sig fyra kompisar. Och jag hade hög musik i ateljén och bara stod och liksom flowade. Och sen helt plötsligt så bara kände jag hur det stod liksom ett gäng nyfikna 13-åringar bakom ryggen. Och så här. Så det är jätteroligt. Att de också liksom har varit
Ja,
med på hela
att
resan.
vara med på resan. Ja, det minns jag när jag har fyra barn då, mellan också 13, men 33 är min äldsta, så jag har en
Oj,
väldigt, väldigt
oj.
spridd skara. Men jag vet,
Fyra barn, häftigt. Ja.
och i väldigt olika åldrar, det är också väldigt kul. Men jag vet att hon som är 18 nu, hon sa när hon var 9, 10 någonting, så sa hon, mamma, jag vill ha ett sånt liv som du när jag blir stor, för det verkar ha så roligt. Och sånt där sa hon. Och då
Vad
kände jag också
härligt.
det där, att de får vara med på den resan, att de får se att det kan vara, så roligt att vara vuxen. För det tänker jag ibland, alltså, om ens
Ja.
föräldrar är liksom ständigt stressade, ständigt impressade i sådana här mallar och inte får komma till sin rätt och sådär, att man kan ge en bild till sina barn också av att det är inte så kul att vara vuxen, det är bara en massa ansvar egentligen. Och det är klart att man har en massa ansvar som förälder, men att det också kan finnas den här friheten, kreativiteten, att ha kul, att liksom få leka, att få göra det fast man är vuxen, tycker jag är. Det är något som jag gärna vill förmedla till mina barn också, att ni får bli precis vad ni vill, men bli det och bli inte det ni tänker att ni borde bli eller vad
Nej.
någon annan tycker att ni ska bli eller så.
Nej, men så viktigt. För jag vet flera barn som är, ja men tyvärr, inte alls mår bra. Det är ju,
Nej.
och skolan idag är jättetuff och sådär. Och
Ja.
jag vet en kille, ja men 11-åring, som bara, ja men gud, jag vill inte bli vuxen, det verkar
Nej.
jättetråkigt.
Ja,
Så han hamnade alltså i en depression, och det är nära vän. Det är
just det.
liksom, det är så ont i hjärtat att
Ja, det
höra
gör
det
ju det.
liksom.
Ja. Så att,
Så
och
att
det tänker jag på ibland när jag kan tycka kanske att jag satsar så mycket på mitt eget, alltså att jag gör mycket som jag tycker är roligt, men så tänker jag att okej, jag kanske ibland liksom reser bort för att föreläsa istället för att vara hemma hos mina barn, men jag visar också att man kan ha kul, och då tänker jag att vara en förebild är ju också en del av att vara förälder. Det är inte bara att, det är klart att det är jätteviktigt att finnas där och vara närvarande och så, men det kan också vara det här att ja, ibland gör jag saker som är viktigt för mig. Jag brukar åka iväg och skriva till exempel. Jag jobbar mest som författare, och så åker jag iväg och skriver då på Öland en vecka varje vår. I början hade jag jättedåligt samvete för att jag åkte hemifrån och så där. Så jag bara insett att nej, men det är dels laddar jag batterierna, vi får längta lite grann efter varandra, och sen så blir det också en del i det här att ja, gör jag saker som jag trivs med, så blir jag ju också en trevligare och bättre mamma, tror jag.
Absolut, och kanske är det just som mamma och kvinna att man också har med det där. Jag åker ju alltid bort på påsken, och påsken är ju nästan som julen på något
Ja,
sätt. Alltså då
just det.
samlas man
Snacka om
familjen,
förväntningar.
och då är det ju så här stor konstrunda i Skåne, och jag
Just det
ställer
är
ut
då,
på
ja.
ett ställe som heter Fabriker som är helt fantastiskt, och det är flera tusen människor som är där. Det är liksom, och det är jätteroligt, jag får träffa en massa konstnärskollegor och kunder, och ja, det är
Ja.
helt fantastiskt. Men det är ju precis, jag har också haft jättedåligt samvete.
Ja.
Men som du säger, man är hemma så mycket annars, och
Ja.
så man får tänka på det där att
Ja.
jag ger dem ju många andra dagar och mycket annat. Men
Just
sen
det.
ska jag säga att ibland får jag ju också så här säga, vad som nu, så här, nu ska jag ha poddsamtal, så gå inte ut och stör mig nu.
Nej,
För att också när jag jobbar
just det.
hemma och man har det här fria livet, så är
Ja.
det som att, ja men mamma, kan vi inte skaffa hund? För du är ju
Ja,
alltid hemma.
just det.
Nej,
Det har jag också
men
fått
jag vill
höra.
bara jobba. Så att man får inte alltid, ibland kan jag ju surna till
Ja,
så. Att
ja.
inte alltid vara så här, men för att jag jobbar nog, och det gör säkert du också, mer än vad jag gjorde innan när jag jobbade på
Ja,
Hennes &
ja.
Mauritz. Så att det blir ju en livsstil, och ibland har jag svårt med gränssättning, och ibland går jag upp i det väldigt mycket. Jag får ju
Ja.
jobba med den här perfektionisten och att vara alla till lags och så där. Så att jag kan inte säga att jag alltid är den här free-flowing och
Nej.
jättehärliga människan heller hemma. Den bilden ska jag inte försöka måla upp. Jag är ett arbete i process hela tiden.
Ja,
Men
men så är det ju. Det är ett livslångt arbete på något vis. Det är det
ja.
som gör det så spännande också, tycker jag, att man hela tiden, ja, men det finns hela tiden möjligheter och saker man kan utveckla och lära sig nytt och utforska och så. Så det är jättekul också. Men du, om vi ska backa tillbaka lite då, livsresan här. Hur var det för dig i barndomen? Var du en sån där som ritade och tecknade och klottrade överallt? Eller finns det liksom sånt redan där hos dig?
Ja, jag älskade, jag brukar säga det, min bästa tid i livet, det var förskolan, det var dagis. Då var det ju så mycket skaparmaterial,
Just det.
och jag ritade och skrev och tecknade och sydde, men allt möjligt sådär, skapar. Det var fantastiskt. Jag tyckte det var helt underbart den tiden. Och hemma höll jag också på mycket, men sen så började skolan, och jag hade ganska lätt för mig i skolan, och jag var inte från en kulturarbetarfamilj, utan mamma jobbade som lärare och pappa jobbade på Scania, så att jag är uppvuxen i Södertälje då. Och så att jag tröck väl undan det mer och mer ändå, även om jag älskade bilderna, hade ju femma i bild och ville ju liksom där, men jag trodde ju inte att det premierades inte i den miljön. Alltså även om de var stöttande, absolut. Men ändå så förstod jag att det här är inget riktigt jobb. Det här är inget man kan hålla på med på det sättet. Så även om jag ritade och tecknade och alltid älskat det, så gömde jag den delen mer och mer och mer på något sätt. Den fanns där men fick inte utrymme att blomstra.
Nej.
Även om intresset fanns. Men jag tror ju på det där att det man älskar som barn, det har man med sig hela livet. Det
Eller
tror
hur?
jag verkligen. Jag kan märka det på andra också. Att det är ofta det där. När man
Ja.
bara var fri och fick välja. Vad var det som var roligt och vad som kom lätt till en. Så finns det mycket ledtrådar därifrån faktiskt.
Verkligen. Men det har jag märkt också i poddintervjuerna, att det är väl, jag brukar fråga om det just för att jag tycker det är så spännande att plocka upp det här. Vad var det i barndomen? Och väldigt många beskriver precis det du gjorde, det är samma sak för mig. Jag var helt säker på att jag skulle bli författare så fort jag hade lärt mig att läsa. Och sen så tappar man bort det, för sen kommer man in i det vanliga samhällssystemet och där är inte det ett självklart yrke, utan och jag hade inte heller några kulturarbetare i familjen eller släkten eller så där. Och då blir det ju lätt så att ja, men då ska man gå sin utbildning och sen ska man jobba och göra karriär och så blir det här någonting som finns i periferin och sen får man liksom återerövra det då på något sätt någonstans i livet. Så det är ju en ganska vanlig livsbana tror jag för då. Och sen sorgligt nog så är det ganska många som kanske aldrig får kontakt med det igen då, trots att man hade någonting som jag också tror att alla har som barn. Man har någonting som man brinner för och som man tycker är jättekul, men det är inte alla som återknyter till det som man hade.
Nej, men tyvärr så kan det verkligen vara så. Och jag brukar berätta, jag har ju min farfar var ju, han var ju kulturintresserad och jag vet inte, var jag 8 år tror jag. Och då hade jag ritat en teckning av min syster. För jag älskade att så här porträttera och få fram en känsla. Det märker jag ju fortfarande att jag gillar. Idag gör jag mer porträtt av vilda djur, men jag gör också människor och sådär. Och då hade jag liksom, jag var jättenöjd med den här teckningen och visade den för farfar. Och det var mamma som också sa, titta vad Karin har gjort. Och då skulle ju farfar verkligen ge sin sådär professionella bedömning på något sätt. Och det var så här, ja men du är duktig, men satsar du på skolan? Blev väl liksom slutklämmen där. Så att sen visade jag inget mer. Det blev
Nej.
liksom. Och jag var jättekänslig också för vad vuxenvärlden tyckte och tänkte. Jag var otroligt så här inlyssnande. Något som jag också fått jobba med hela livet. Att så där, men vilka lyssnar jag på och hur lyssnar jag? Och lära mig att lyssna till mig själv. Och lita på mig själv och min inre röst. Men jag var väldigt så lyhörd för auktoriteter och omvärlden. Så.
Och det är ju inte konstigt, för det är ju det vi ofta möter. Vi kommer till skolan, vi blir bedömda hela tiden, vi möter saker från våra föräldrar, far och morföräldrar. Så människor i vår omgivning utvärderar ju oss hela tiden på något sätt, eller har gjort det i alla fall. Jag tror att man har blivit mer och mer som inom föräldraskap, så förstår man väl mer och mer att det där kanske inte är det bästa sättet att få någon att växa, att hela tiden tala om att det var en fin teckning eller det var en ful teckning eller så, utan att liksom berömma intresset och processen istället då, snarare än kvaliteten till exempel på någonting man har skapat. Men det är ju så, och jag tycker jag menar, senaste åren så har det ju gått verkligen i den riktningen att skolan blir ännu mer styrande när det gäller då att allt ska utvärderas och betygsättas och sådär, ännu mycket mer än när vi gick i skolan. Så att jag tänker att det är ännu svårare för barnen idag att få lov och bejaka de där andra
Ja, och det är
sidorna
inte
hos sig
mycket
själva.
av de kreativa ämnena heller.
Nej,
Det är ju att man liksom
dessutom.
bara krymper, vilket är
Ja.
jättesorgligt.
Ja, det är jättetrist verkligen. Jag har haft tur som mina tre yngsta barn har gått på det är en kommunal skola, men den har samarbete med kulturskolan. Så de har ju haft ganska mycket estetiska ämnen. De har haft mattemusik och de har haft bild ihop med engelska och ja, men lite extra sådär. Men ja, nu har min son valt en idrottsskola istället. Så nu kände jag bara, åh vad det är kalt och tråkigt här. Man har gått på en skola där det har varit just, ja men det har varit liksom färg och form och ja, musik och allt möjligt. Och så nu är allting då en helt nybyggd skola och jättekliniskt. Och det är kul för han är jätteintresserad av fotboll, men det är också så här bara, självstödande tråkigt att vara i den miljön. Så. Ja. Men du, hur såg det ut sen då när du blev vuxen då? Vilka val gjorde du då?
Ja, men då precis. Jag valde ju ekonomi då. För vad ska man läsa när
Ja,
man läser något brett och något sådär? Jag
nyttigt och
vet inte vad
praktiskt.
jag blir stor och sådär. Ja, så då blev det ekonomi. Så jag valde brett och pluggade först i Luleå. Och sen så fick jag möjligheten att byta till Handelshögskolan i Stockholm. Och det var ju såhär, åh, vad fint. Och det ansågs ju jättehäftigt och så. Så att det är klart att jag då Ah, titta vad jag kan. Så vad duktig du är. Hela tiden.
Eller hur? Duktiga flickan får
Jätteduktig.
vina.
Men jag kände mig ju aldrig riktigt som att sådär handen i handsken liksom. Att jag helt flödade där och verkligen utan försökte verkligen passa in även om jag trivdes men jag blomstrade ju inte i den miljön. Och sökte mig till Hennes & Mauritz efteråt. För jag tänkte, men det känns ju ändå ett väldigt liksom, kreativt företag och för investment banking och management. Det kändes för hårt i min värld då. Så jag jobbade på Hennes & Mauritz inköpskontor som inköpsekonom och sen med human resource, med personalfrågor och liksom personlig utveckling också som jag verkligen älskar. Så att jag har haft fantastiska jobb och det har varit en helt magisk arbetsgivare och så mycket härliga kollegor och sådär. Och skapandet har funnits där och jag har gått kurser. Även när jag började jobba så tog jag upp det igen. Så att teckna och måla har ändå funnits genom åren till och från. Och måla någon tavla. Jag hade en kompis som vi åkte ibland ut i skärgården och sådär. Så att det har ju varit en hobby genom åren. Men sen var det ju först, det är snart 15 år sedan, eller 14 år sedan nu. Då liksom marken rämnade och det blev en sån riktig livskris som skakade om. Vi hade precis flyttat då till hus och lämnat stan, innerstan och blivit föräldrar till vårt första barn då. Och i allt det här liksom glädjen och omtumlande att vara förälder så blev ju pappa då fick en diagnos att han hade cancer. En allvarlig tumör. Och jag var ju föräldraledig så jag var ju verkligen med under hela den perioden och processen där han tyvärr då inte överlevde, vilket ju på något sätt var jag så naiv i hela den. Att, så det är klart, liksom, han fick amputera benet, för han hade liksom, det var i benet den satt och sådär. Och han fick liksom massa cellgifter och mådde ju skitdåligt hela den här perioden. Och jättejobbigt att vara, men någonstans så tänkte jag ju att det här, ja, jag vet, ganska naivt ändå. Men, ja, men det var tyvärr då, så överlevde ju inte han den här jobbiga perioden. Jag föll hårt och djupt och blev som nybliven mamma. Jag visste inte vad jag skulle göra
Allt
av
på
alla
en
de här
gång, ja.
känslorna.
Nej,
Ja,
just det.
det blev för mycket. Och jag skulle precis tillbaka och börja jobba igen och hade fått ett extra stort ansvar på Hennes & Mauritz. Det var på en av damavdelningarna skulle jag ta hand om en av de största damavdelningarna och stötta och coacha cheferna. Och jag själv var bara som ett, jag var som hudlös. Hade inget teflon där. Så att jag var arg och allt var så orättvist. Och så var mamma blev änka då som bara var 59 år gammal. Och hon hade aldrig betalat en räkning egentligen, för det gjorde pappa. De hade ändå ganska uppdelat. Liksom, så det var ju så här
Exakt samma med
mycket
mina.
saker.
Precis samma. Min pappa fick också cancer och mamma hade inte ens ett bankkort. Det var det första vi fick göra, gå så att hon skulle kunna ta ut pengar liksom.
Ja, så det var både så här liksom, nej men gud. Och så, ja, det var så mycket känslor.
Verkligen.
Hela den här perioden och också så orättvist för han hade ju typ inte haft en sjukdag under hela sitt liv. Han var aldrig sjuk och han
Nej.
klagade aldrig och han avskydde att prata sjukdomar och så här. Och sen av han av alla som aldrig låg någon till last och alltid fanns där liksom. Så
Just det.
det var så ofattbart på något sätt. Och jag stod honom också väldigt, väldigt nära. Och i den processen vet jag också vi skulle fira min älskade svärmor fyllde, hon var 10 år äldre, hon fyllde 70. Och vi skulle åka iväg och fira henne och min mans familj, de är från Norrland, de är jättefina, så här, riktigt jordnära människor och stora hjärtan. Och liksom självklart, de försökte stötta men jag tyckte att ingen förstod mig
Nej.
överhuvudtaget. Jag var ju som arg på dem också, jag var som arg på alla.
Ja.
Och bara, nej, jag kan inte följa med, sa jag så här. Jag behöver, det blir som att ni går runt den här elefanten i rummet och det är bättre att jag får vara hemma. Så att då fick jag en helg själv och det var ju första gången också på ett år efter att vi hade fått Doris som jag var helt ensam i huset och då plockade jag fram målargrejerna igen som jag inte hade gjort. Jag minns att jag var så här ute och promenerade och målade, jag träffade någon kompis, men jag målade, 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 målade och kände bara det här behöver jag få in mer av i mitt liv. För det var liksom, då stannade de här tankarna som hela tiden bara snurrade och var ganska mörka. Det var då jag anmälde mig på målarkurs och sen gick jag och målade varje måndagkväll. Det var som min terapitid.
Ja.
Och jag målade av ett porträtt av pappa och jag grät och jag berättade om honom. Och jag liksom, och det, ja, det hände väldigt mycket i den processen. Och ju mer jag målade, desto mer jag la in, liksom, desto det började komma fram saker också i tavlorna som jag verkligen blev förundrad över att jag själv hade skapat. Och att det, ja, men det växte och växte och växte. Och varenda lediga liten stund som jag hade hemma också målade jag. Så att det blev som en jättestor del också av mitt liv då. Jag vet att jag minns att jag också gick med barnvagnen och Anders och sådär. Åh, jag vill ju måla mer, men hur ska jag liksom få in det här i...
Ja.
Det var ändå, jag jobbade heltid och sen fick vi ett barn till. Och, ja. Men jag, på något sätt så gick jag ju då och drömde och längtade efter det och började öppna upp för det mer och mer. Och i den vevan så träffade jag då en coach som lite frågade mig vad jag ville med mitt skapande och så. Och då sa jag, jag vill ju mer, men det går ju inte. Det vet man ju att det är ju liksom omöjligt. Och jag har ett jättebra jobb och jag har barn och familj. Och liksom, och jag är också en person som vill ha ganska mycket trygghet. Så det är också en viktig del.
Ja,
Och
visst.
så att jag bara, så det vet man ju att det är ju inte möjligt. Det är ju få förunnat. Liksom. Ja, men det är väl kanske Lenin och liksom Picasso. Eller liksom, det var
Just det. Det är klart att man jämför sig med någon sån då, ja.
några. Ja, det är klart. Men oh, jag minns så väl hur hon så borrade in sina knallblå ögon i mig och sådär. Men hur vet du det? Har du testat? Har du
Ja,
något
just det.
bevis för att det inte går? Och på något sätt, hennes ord fick ju verkligen något sådär. Ja, men jag vet ju inte. Det där är ju någonting som jag har gått och intalat mig själv. Och jag har hört alla säga, jag menar, och andra konstnärer som jag har pratat med. Alla bara, det är så tufft, det är så tufft, det är så tufft. Det är liksom så att det blev ju en vald sanning. Och ända sedan barnsben att ja, men det kan man ju inte bli.
Nej.
Så att det där satt ju så hårt i mig.
Såklart. Jättesvårt att bryta sig loss från alla sådana föreställningar som kommer både då inifrån och utifrån ju.
Ja,
Ja.
precis, precis. Men då började jag. Det var som att det bara klonk, liksom ramla in i hela kroppen. Och jag var, men ja, så att jag pratade med min chef och jag fick gå ner i arbetstid först då. En dag i veckan, sen 2 dagar i veckan. Och ju mer jag la in i konsten, desto mer skickade jag ut. Och jag började, och det började ju sälja ännu mer. Jag hade haft en
Ja.
utställning innan, ska jag säga det här också. Så att det hade redan, jag märkte att också andra tyckte om det jag gjorde. Att
Precis, just det.
det jag själv älskade också mottogs av andra. Så att jag hade ju börjat få lite bevis utifrån. Och många sa ju, men det här skulle du ju kunna leva på. Men jag höll ändå så här, ja, men det går inte eller så. Tills den här faktiskt coachen kom och ruskade om mig lite grann. Så det var där, och ju mer jag testade desto mer. Och sen till slut så blev det ju, växte det ju så stort att det blev svårt att stå i båda. För jag hade ju
Just
ett
det.
jobb på Hennes & Mauritz som ändå var väldigt ansvarstagande. Alltså det var ingenting som jag bara kunde sköta med lillfingret
Nej,
eller liksom på något sätt. Utan,
precis.
och jag vill ju verkligen gå in i det jag gör. Så att det blev för svårt. Och nästan så att det blev utbränningstendenser. Nej, men
Ja.
inte liksom så där, sluta träna, inte ta hand om sig själv heller. För att jag ville så gärna vara i konsten och skapandet varenda ledig stund där.
Ja, det förstår jag.
Så att det kom till en så här, nej men nu är det någon gång som jag ska testa. Då faktiskt fönstret står öppet och jag hade fått en möjlighet att åka ner till Paris. Precis bredvid Louvren, Carousel de Louvre, en stor utställning där. Och det var, jag hade fått möjlighet att ställa ut på Malou efter 10. Och det var så mycket som
Ja,
hände i det här. Och
just det.
gallerist, och det var bara, nej, nu går det inte längre. Nu får jag ta, liksom, nu tar jag möjligheten. Och vad är det värsta som kan hända? Ja, men det är ju att det inte går. Och då får jag hitta på någonting annat. Liksom. Men jag kan inte stå och hålla allting öppet. För då blir ingenting fullt ut faktiskt. Och sen så såklart hade jag pappa med mig hela tiden där, att jag kan inte vänta tills jag blir pensionär, för det vet jag ju faktiskt inte om
Nej,
man ens kommer bli.
nej. Men det där tror jag också, det har jag också hört många beskriva och jag har också känt det. Min pappa dog, han var lite äldre, men han dog ju också alldeles för tidigt och precis den där känslan av att ta vara på det så länge det går, för imorgon kan det vara för sent. Det har påverkat mig också och säkert väldigt, väldigt många. Så att, och det är sorgligt ibland kan jag känna att det ska vara så, att det ska behövas en sån grej, att man inte ska våga ta det steget utan att det händer något sånt där jättedramatiskt. Men för många är det ju så att det blir det som blir den utlösande faktorn, att
man faktiskt inser att vi har ett liv här. Och det gäller det att ta vara på.
Ja. Nej, jag håller med. Så jag brinner ju också för att berätta det. Det var därför jag skrev min bok Fearless, konsten att leva kreativt. Jag också ville berätta om de där stegen och också inspirera till att, ja men gud, vi alla har det. Och jag är inte speciell på något sätt så. Jag är som alla andra. Jag föddes inte med att hade massa kontakter inom kultur- och konstvärlden, utan liksom,
Just
men
det.
kan jag så kan fler, då kan du.
Ja.
Har du den drömmen? Men det gäller att få tag i den,
Ja.
liksom.
Ja, visst.
Den här guldkornen. Så att, jag håller med. Jag brinner
Ja.
också för att det ska inte behövas.
Det ska inte behövas. Nej.
Vi ska kunna sticka hål på de där begränsande tankarna.
Ja, just det.
Omedvetna som vi går runt om.
Ja, men vi gör ju det. Jag sitter just och läser sista korrekturet nu på min sista bok här, eller senaste bok. Den heter Den inre kompassen, och den handlar ju också om det här. Det handlar ju också om att våga börja lyssna inåt och känna efter och sådär. Och jag, alltså nu, när jag sitter och läser, sen är man ju dödstrött när man läser samma bok för tusende gången liksom. Men jag känner samtidigt att jag måste få ut det här. Det måste bli fler som fattar. Och jag har gjort, ja, och det bygger mycket på poddsamtalen jag har gjort och sådär också. Så det, ja, det, jag tycker att vi har ett viktigt budskap att sprida till fler. Att våga känna efter. Att inte, ja, det måste inte alltid till en livskris för att man ska kunna ta de där stegen vi behöver. Och peppa varandra i det också, att just det där, att någon annan vågar, och så vågar man. Det har jag fått höra också, att jag har inspirerat många andra till att våga liksom, tänka
Ja,
efter.
precis.
Och det kan ju vara så att man trivs jättebra med att jobba med samma sak hela sitt liv, och då är det fint. Men det är just när det är det där risken som jag tänker, både i ditt och mitt fall, för jag hade också ett jättebra jobb. Jag var lektor på universitetet och status och på väg, och man blir professor och bla bla bla, och jättemycket status och pengar och allt möjligt. Och sen liksom, jaha, men vad är det för fel på mig nu? Jag mår ju inte bra här, alltså jag blomstrar ju inte här. Det är ett jättebra jobb egentligen. Jag hade också jättekul på många sätt. Men det är någonting som saknas. Och att då våga, jag tänker att det är ännu svårare på ett sätt att ta steget när man ändå har bra förutsättningar. För utifrån ser det ju så bra ut, och man kan ju känna det också, att vad jag för otacksam människa som inte liksom nöjer mig med detta.
Ja.
Men just det där skillnaden att vakna en måndag morgon nu jämfört med att vakna en måndag morgon för 15 år sedan eller när det var.
Ja, nej, söndagsången finns ju inte.
Nej, det finns
snarare
inte längre.
Söndagsflicka
imorgon.
Ja,
yes! Jag får jag göra igen.
Ja, min tid. Och liksom,
ja, det är härligt. Men du, idag jobbar du ju, konstnärskapet är ju din, men måste man säga, det är din huvudsyssla. Sen gör du ju andra också då. Du gör kurser och föreläser och du har skrivit din bok och sådär. Men hur ser jobbet som konstnär ut idag? För det är ju ändå ganska få av oss som vet vad gör man där. Jag var ju hos Emilia i hennes, hon jobbar ju också hemifrån och sådär. Det är så spännande att få kliva in i en ateljé, tycker jag. Men hur ser det, hur dina dagar ut?
Ja, men jag prioriterar alltid konsten, precis som du säger. Det är den som är min grundplatta, och det är där jag vill vara och utforska och utvecklas. Och jag har hittat att för mig är förmiddagarna är min liksom bästa tid att skapa. Så att tidigt när jag vaknar, så det är därför det är en fördel att ha det hemma också. Att då kliver jag in ganska tidigt och börja göra någonting i färgen som leder vidare till någonting annat och sådär. Så att ofta så är förmiddagarna är lite min heliga tid. Det var därför jag också tog att vi gärna skulle ha vårt poddsamtal på eftermiddag.
Just det. Ja, det är jättebra.
Så att jag har den. Men sen också med tanke på att jag har ateljé och galleri här hemma, så är det viktigt för mig att komma ifrån också. Ibland byta plats, ibland står jag ute, en stor trädgård, en stor gård. Så att ibland står jag ute på sommaren och målar, och ibland åker jag iväg till vårt landställe. Eller också varit på Öland och målat, och jag har varit på andra ställen och skapat. Och nu ska jag iväg en vecka också. Så att det är viktigt för mig att fylla på också med andra saker för att få inspiration och input. Så att det är faktiskt en viktig del i det också. Precis som att skriva och författare, att byta miljö ibland är också en värdefull del.
Ja, det är det verkligen. Jag brukade jobba på kaféer förut. Det tyckte jag var så himla mysigt. Det gjorde jag under ganska många år. Så jag hade inget eget kontor, utan jobbade hemifrån. Eller så åkte jag till kaféer om jag skulle ha möte i stan. Och det var jättetrevligt. Sen, nu har jag ett kontor, för nu har jag skaffat med min bästa kompis. Och vi delar här en vinds, jättemysig vindslokal. Men det är just det där att jag tror inte jag hade stått ut om jag bara hade jobbat hemma heller. Utan man behöver ju båda. Och då är det så himla härligt. En dag när jag har varit på kontoret är det jättehärligt att komma hem. Och en dag när jag har varit hemma, då kan jag tycka att det blir jättekul kul att åka till stan sen och så där. Så att få just det där växelspelet då.
Ja,
och att man styr
kontrasterna. Ja, precis.
Och,
för det är liksom, är jag bara hemma här och har jag inte träffat någon på dagen eller liksom, du vet, vissa dagar jag inte ens pratat med någon och jag har knappt duschat eller det blir liksom bara så, nej, då känns det inte så roligt. Eller liksom, då kan jag själv. Så att det är viktigt att ändå sätta lite rutin och göra, ja, som imorgon då ska jag iväg. Och också det här med den framgångsrika kreatören, den här summiten som jag gjorde. Då blev ju det en möjlighet att träffa jättemånga
just
konstnärer
det.
Som jag också var nyfiken på.
Ja,
jag kände ju en del, men det var många som var nya. Så att nu har jag liksom åkt och hälsat på några stycken. Och imorgon så ska jag träffa Aina, en tjej i Vaxholm. Och henne har jag träffat live. Så att vi ska träffas imorgon och se, liksom, kan vi hitta på något kul ihop? Och,
just det.
Så att det är viktigt det här också.
Det är
superviktigt. Och öppna upp lite liksom, kontakter och hitta nya vägar och sådär.
Samarbeten. Ja, verkligen. Ja, men för det är ju så. Alltså, mycket, när man är egenföretagare så är det ju mycket ensamarbete. Så känner jag ju också. Det sitter ju mycket och skriver till exempel. Och det är ju väldigt ensamt. Sen är jag ute och föreläser. Jättekul att få ut och träffa läsare och så. Men sen har vi också, vi har till exempel ett litet företagarnätverk här i Växjö där jag bor. Då med, ja, dels har vi ett stort där vi, ja, sådär, en Facebookgrupp. Men så har vi ett litet gäng på 6 tjejer som träffas kanske var i veckan eller något sånt där. Och det är så otroligt värdefullt att få möta. Och vi håller på med lite olika delvis liknande saker. Men det här att få möta andra då som håller på med, som förstår vad man snackar om, det tycker jag känns så himla härligt. När man, för min man, han är lärare och inte alls liksom i egenföretagarvärlden och sådär. Och så kunna prata då och dela både bekymmer och glädjeämnen. Det är otroligt värdefullt.
Det är jätteviktigt. Ja. Mm. Jag har till exempel på måndag klockan 12 så har jag ett stående möte med en konstnärskompis.
Ja.
Så vi också så bara, vad ska vi göra den här veckan och vad händer? Så jobbar vi på ganska liknande sätt. Hon håller också kurser och ställer ut och är liksom, så att, ja, då kan vi stötta varandra också.
Ja,
så att,
bolla idéer och så.
Ja. Det där är jättebra. Och grejen, i början då trodde jag nästan så här, jag kan bäst själv och jag ska hålla mycket. Och också bara, nej, det är inte alls. Det är inte alls bra. Det liksom gör att energin går ner och nej, det är mycket roligare att jobba tillsammans med andra och dela med sig och det går både snabbare och roligare och bli bättre på alla sätt. Liksom.
Och just det där att få utforska och se vad är det jag mår bra av och vad behöver jag just nu? För det är också så lätt med, lika väl som att man hamnar i de här stereotyperna för hur man ska utbilda sig och skaffa jobb, så kan man ju hamna i det fria också, att ja, men sån är en konstnär. Hen måste jobba på det sättet. Så här gör en författare. Bla, 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 bla. Alltså just det där att man kan fastna i nya mönster som inte egentligen är ens egna, utan som man bara har fått för sig att så ska det vara. Så att det där,
ja, men gud, jag är en konstnär. Hur är en konstnär? Alla liksom konstiga förutfattade meningar. Och så här. Måste jag bli svår nu och liksom
just det.
Ha svarta kläder och en polotröja och stå liksom i något galleri och liksom vara lite så här.
Ser för det som ut, ja.
Ser för det som ut och så här, ja, liksom. Säger man så här konstiga ord och så. Så att det där var ju också så här, ja, men vem vill jag vara där? Och också kliva in i den världen. Så att,
men det är spännande. Det har jag upplevt mycket som författare också. Då förväntas man ju åka på bokmässan i Göteborg. Man förväntas vara med och man måste ha massa signeringar. Och jag känner bara att nej, jag kommer inte alls till mig rätt på sådana ställen. Jag blir blyg. Jag kan stå föreläsa för 400 personer, inga som helst problem, men ska stå i en monter liksom och försöka vinka in folk, nej, det är helt värdelöst. Så det har jag har valt bort allt sånt, och det är så himla befriande och skönt att bara kunna bestämma, nej, sån här är jag marknadsför mitt på andra sätt. Jag tycker det är jätteroligt i sociala medier till exempel, där kan jag vara. Nej, men det är härligt den,
ja,
tycker
det där
jag.
Är en resa, ja, men vad tufft, precis, för så där är inom också konstbranschen att. Och det är mycket jämförelse och den här mässan ska du vara med på och sådär och hur det går. Och så att det är jätteskönt när man hittar det där att jag kliver inte in det här nu. Jag liksom, men jag ska vara med på en konstmässa nu här alldeles snart. Jag får det väl art för. Och då vet jag ju att alla är så här, det är lite ängsligt och alla jämför varandra. Just nu är det kanske lite tufft i omvärlden, eller det är det ju. Liksom, omvärlden är ju typ upp och ner och hit och dit. Och det kanske inte säljer hela tiden att tavlorna flyger ut. Men jag känner att jag inte låser mig fast vid det. Och det är också därför jag på något sätt har så här. Det bestämde jag mig tidigt för. Att det får inte definiera min framgång.
Nej.
Om hur
just
många
det.
Tavlor jag säljer. Och hur, utan det som definierar så här. Vad får jag för upplevelser? Vad är jag stolt för det jag har skapat? Och står jag i det? För jag har också försökt i början då att. Jag måste bara klara av att leva på det här. Det är så viktigt att bevisa. På något sätt hamnade jag i en prestation lite i början också. Och till slut blev det ju att ja, men jag nästan hamnar i en liksom utbrändhet där också, att jag
Ja, så är
kommer
man,
med en så här
ja, men det tror jag är ganska
livbrändhet att,
vanligt. Ja,
ja, att jag liksom, och att det
jag vill
blir
visa
flera
något
verk som jag
nytt.
säger nej, jag står inte riktigt för de här, men
Nej.
galleristen bara knackar på min dörr och jag har en utställning här som kommer och jag måste bara leverera. Och så bara,
Ja,
nej, men det där,
just
det
det.
funkar inte. Då fick jag dra
Nej.
i handbromsen igen faktiskt, att liksom
Precis.
nej,
Det där
tillbaka till kärnan.
backa tillbaka till sitt varför. Varför gjorde jag detta? Varför
Ja.
valde jag detta från första början? Det var ju inte för att bli rik kanske, utan det var ju för att jag skulle få jobba med det där som jag brinner för och så. Och då, ja, det tror jag är viktigt i
Ja,
alla möjliga sammanhang
absolut.
att backa till det. Varför gör jag det här? Det kan ju gälla andra saker också. En hobby man håller på med bara för att man har gjort det i massa år, eller man tränar på ett visst sätt eller så här. Så liksom, ja, ställa sig den frågan då och då. Vad var det i
Precis.
detta som gav mig någonting? Och gör det fortfarande, eller är det dags att hitta någonting annat?
Ja, men verkligen,
Ja,
verkligen. Det
ja.
är liksom, man omformar sig hela tiden.
Ja.
Det är det som är så spännande
Ja,
faktiskt.
just det. Hur har du det med inspirationen? För jag tycker det var så kul när jag vågade liksom släppa loss det här och börja då och våga satsa på det här. Så var det som att, ja, men det var som om någon skruvade på en kran och det flödar idéer sådär. Men har du upplevt det också? Eller känner du att det ibland är, alltså går det upp och ner? Eller hur har du det med inspiration och lust och driv och sådär?
Ja, men alltså jag har väldigt mycket idéer och tankar
Ja.
och på något sätt håller jag ju mig i en rörelse också där jag träffar mycket folk och gör så att det kan snarare vara att det ibland är lite för mycket
Lite för
tankar och
mycket,
idéer så jag får
just det.
liksom så här zooma in, vad är mitt liksom försöksamma, vad är mitt
Ja.
fokus nu? Men sen kan det ändå komma att jag går in och på något sätt vill för mycket, att det bara blockas, att det inte kommer något, att jag står i ateljén och det blir bara, ja men precis här innan du och jag pratade så var jag i ateljén och det var, nu målar jag riktigt gräsligt här och är
Ja.
ett riktigt sånt fullager och bara så här. Och det kan ju vara hur många timmar som helst då det faktiskt bara blir dåligt.
Ja,
Och,
just
men
det.
det har jag ju lärt mig att ja, men det är en del i processen och att jag får omfamna det.
Just det. Det är ju en tillitsgrej också i det.
Ja, det går upp och ner. Och jag var ju i Afrika nu i maj
Ja.
och efter den resan så vet jag så många som sa också, så, men gud vad häftigt, nu måste jag ha massor med inspiration och bara
Just
flöda
det.
över tavlor. Och jag bara, ja, och så kom jag tillbaka till ateljén och bara, nej, det kommer
Nej.
ingenting. Att
Just det.
det går inte, att den där kreativiteten, det är en sån spännande, alltså otroligt spännande att
Ja,
utforska
ja,
faktiskt.
ja.
Det här flowet och när flödar och hur hittar jag in i det och vad liksom, att det gäller att släppa taget om, alltså ha en riktning men ändå inte hålla för
Nej,
hårt
precis. Det har jag skrivit mycket om i den här boken. Att hitta sin riktning men sen släppa liksom och se. För det är ju också det där att man kan ju missa viktiga saker. Inte bara det att det kan låsa sig. För det kan det ju göra då. Att man inte, det händer inte det man har tänkt sig. Och så blir det man blir jättebesviken. Men det finns ju också en risk om man har bestämt att det ska vara precis åt det här hållet. Och så öppnade sig en dörr där. Och så missar jag den för att jag var ju helt fokuserad på detta. Och då tror jag att
Exakt.
det är värre på ett sätt när man har gjort som vi, när man har följt sitt hjärta och sådär. Och så plötsligt så, va? Nej men nu hade jag ju, det var ju det här jag skulle göra, det här. Man är så övertygad om att man har hittat så kanske man upptäcker att oj, det finns ett helt annat spår här som jag inte hade en aning om. Och att våga gå in där då och utforska det. Så det tänker jag också att det, ja det finns en risk att man kan fastna liksom i nya riktningar även om man har börjat lyssna mer
Ja,
in.
verkligen, verkligen.
Ja, det är en spännande process det där att vara. Att vara i sin kreativitet och sin tillit på något sätt till att det är det som ska ske. Det tycker jag man ska
Ja, så det är ju det här liksom dubbelt också, att, ja, men att jag hela tiden kliver in, alltså varje dag gör jag någonting, men ibland kanske det bara blir en kvart, alltså att det inte kommer och ibland blir det massor, och att på något sätt tillåta mig att också alltså känna där,
Just det.
att vara
Ja.
i det, men det är liksom att återkomma till det.
Ja, just det. Men sen tycker jag det är spännande också det här du gör med då när du förmedlar till andra så här då. Du har skrivit din bok och du gör kurser och föreläsningar. Vill du berätta lite om det? Hur kom liksom den idén att du också ville dela med dig och inspirera och ja, hjälpa och stötta andra?
Ja, men det har nog varit en röd tråd hela tiden, att jag tycker att det är väldigt kul att berätta och det jag själv fick tag i. Ja, men bara berätta, och jag insåg ju då att det var andra som blev väldigt inspirerade och tyckte, men gud vad spännande, och att jag gjorde det där skiftet. Och sen när jag skrev boken, ja men det är jätteroligt att hjälpa andra överhuvudtaget. Det är ju super, superkul att också så här få tag i mer av kreativiteten och ja, men bara testa, bara prova liksom. Så att, det är många som har börjat måla också som inte målade
Ja,
innan. Det är
nej,
också
vad kul.
jättekul att bara inspirera till det. Men sen var det när jag skrev boken och den var ju mycket, jag skrev den till mig själv först och främst för att också så här förstå vad det var som hände i hela den här processen.
Eller
Det
hur?
gick
Sätta
ändå
ord på, ja.
ganska fort, liksom den hela transformationen och liksom. Så att jag hade inte hunnit reflektera så där jättemycket. Och att jag bestämde mig för att skriva boken, då blev det faktiskt en tid för att göra det. Och också så ville jag få ner alla mina målningar och målningar som jag hade sålt och som jag var jättestolt och glad över. Att, ja, men jag ville bevara dem också,
Ja.
få som en bilderbok och med texter till och just den här personliga utvecklingen också. Och i den, det hade jag ju aldrig kunnat förstå eller förvänta mig eller liksom att den skulle. Det var verkligen en resa i mig själv att berätta. Och ganska sårbart också, så berättar jag ju mycket om liksom hur det kändes i stegen. Och, så det är inte bara liksom lätta känslor som jag
Nej.
delar i den boken, utan ganska hudlöst. Och först vill jag nästan så här, ska jag skriva om henne för att distansera mig lite? Men det blev så här, nej, det är ju mig det handlar om. Jag får liksom våga att säga att det är ju jag som skriver den här boken. Det var så många som sa sen, men gud, det är som att du pratar till mig. Jag känner ju igen mig i dina känslor och i det du skriver. Och, så att den började ju sälja till fler än bara var som ett, liksom, en bok till mig själv. Det blev ju många andra som bara, men gud, det där har jag också sagt till mig att jag inte tror att jag kan. Och, men ja, nu är jag sugen på att prova. Liksom. Så att det var utifrån boken som faktiskt inspirationen till att göra kursen och att det blev pandemin i mitt i
Just det.
alltihopa och alla utställningar ställdes in och
Visst.
allting blev liksom på ända och jag jobbade om min hemsida istället. Först fick jag lite så här panik, men gud vad ska jag göra nu? För då hade jag ju hamnat i det här spåret att det var utställning på utställning på utställning och liksom jobba med gallerister och jag ställde ut ganska mycket utomlands och till att allting bara ställdes in och aha, vad händer nu då?
Just det.
Så först var det en sån freeze, panik, nästan liksom mörker, gardinerna gick ner till att bara, nej men vänta nu, vad kan jag göra? Och liksom, och jag hade ju kollegor då som sa, nej, jag får lägga ner hela min konstverksamhet och börja gå och stämpla och ta bidrag. Och jag bara, nej, aldrig i livet,
Nej,
jag såg mig
nej.
inte som den personen liksom överhuvudtaget, utan vad kan jag göra? Och var det någon tid som kreativitet och skapande behövdes ännu mer och få tag i sin kärna och ta hand om sig själv och den där inre, då var ju det verkligen under den här perioden. Så att
Verkligen, ja.
det var där processen började. Alltså boken kom
Ah.
ut 2020, precis när pandemin slog till, så att det blev aldrig någon release på den så, utan den sålde bara liksom via nätet och sen 2021 så gjorde jag då min första kurs som Fearless börjat också. Mycket hjälpa andra konstnärer som ville kliva ur sitt eget skal, kanske liksom skapa mycket,
Ah.
men hon ville börja visa mer av sin konst och ta fram den ännu mer
Ja,
liksom,
just det.
och hitta sin resa och sin kärna och sitt språk.
Ja. Är den helt digital då, eller hur? Träffas ni någonting, eller hur funkar det?
Den är helt digital, så att det är från, nu har jag någon från Piteå, det är på västkusten Skåne och det är jättekul, så
Ja,
att
det
vi
är
ses
så roligt.
en gång i veckan digitalt och så har vi en Facebookgrupp och så liksom, nej men det funkar bra och det passar
Ja.
mig också för att jag vill inte heller ha massa tid på kvällar och sådär. Jag vill kunna, ja, skjutsa barnen och få ihop livet i övrigt också, så att nej, det funkar bra digitalt och sen nu kan man ju ses också, vi får se om det blir något
Ja.
som fysiskt, men mest är digitalt och även har vi målarträffar digitalt, vilket är
Vad
jättekul.
roligt. Ja,
Det
kul.
blir rätt där energi i rummet där alla
Ja.
liksom skapar samtidigt och det är
Ja.
häftigt att
Gud, vad kul.
man upplever att det faktiskt händer saker när
Ja.
man delar energin. Det är
Ja. Ja,
liksom.
visst. Ja, jättebra. Och sen har ju, jag tänker, den digitala kompetensen har ju höjts generellt också, så det är ju fler och fler som blev, eller har blivit under pandemin vana vid att använda det digitala, så det är inte så svårt och konstigt längre, utan det är lite mer generellt accepterat sådär.
Ja.
Ja. Oh. Ja, det är jätteroligt och jag kan känna den energin som flödar under de här träffarna ni har. Det är ju fantastiskt roligt. Men du, den här Afrikaresan då, du har ju varit på en sån. Var det i år
Ja.
eller var det förra året eller när var det?
Nej, det var i år.
Det
Det
var i
var
år,
faktiskt inte
ja.
alls länge sedan.
Nej.
Den är fortfarande, jag bara lever med den.
Ja. Jag tänker att även om inte du fick så mycket kanske inspiration till målandet, den har ändå påverkat dig. Och som jag förstod det, så du var i Afrika när du var ganska ung också, va? Det fanns redan
Ja,
ett intresse för just den delen av
precis.
världen.
Det var väl där det föddes, när jag var student och jag var på ett utbyte från Handels. Så var vi i Sydafrika och kom då till Krugerparken och gjorde en bushwalk, en sån vandring, en tidig morgonvandring ute med guide och spårade elefanter och gick där liksom och mötte dem i sitt rätta element. Och jag glömmer aldrig den upplevelsen att vara så ett med naturen och alltet och bara möta dem. Känna hur allt verkligen hör ihop. Det var en stark upplevelse. Så jag har alltid känt en otroligt stark koppling till de här enorma djuren som ju också har som kapacitet som vi människor inte ens kan förstå
Nej, nej, just det.
egentligen hur de kommunicerar genom liksom vibrationer i
Ja,
marken, hur
visst.
de är. Så
Jag
att,
ser ju en elefant bakom dig där på din tavla också.
Ja, men de har ju funnits med i
Ja.
min konst länge.
Har det,
Sen
ja.
jag började ställa ut liksom, så har ju de funnits med till och från. Så det är en koppling. Det är det här också spirituella tycker jag. Alltså, och att de kommer med budskap. Så att det har blivit en stark kärlek också att bevara. Och så fort jag läser någonting om elefanter eller noshörningar eller hur det liksom slaktas. Det är verkligen något som går sönder i mig när jag läser om hur det liksom behandlas och hur deras liksom miljö krymper. Så
Just det.
att där har jag gjort också till min hjärtefråga att jag har skänkt tavlor till olika välgörenhetsorganisationer som då har varit med och auktioneras ut på sina galor och som har inbringat många hundratusentals kronor till då organisationer som jobbar med att bevara och så fadder till elefanter. Så att
Ja, vad
jag är med
fint.
och bidrar på olika
Ja.
sätt genom min konst och
Men
det känns otroligt
det är
fint.
ju så häftigt också det där att hitta sitt sätt att bidra liksom. Ja, kan vi hitta någon liten pusselbit som innebär att man både kan få ägna sig åt det man brinner för och samtidigt kunna göra någonting bra för världen. Det är
Ja men
jättefint.
precis, det blir otroligt starkt.
Ja.
Och nu är det ju, jag
Nu
var
var
ju
du.
iväg då med en fotograf, en vildmarksfotograf. Och vi blev ju ihopkopplade genom en organisation som heter Peace Parks Foundation. Som jag har samarbetat med i många år och de jobbar i södra Afrika. Var grundad av bland annat Nelson Mandela och de jobbar ju med så här fredsparker, att djuren ska kunna röra sig i södra Afrika och det är ju så stora landområden och de bryr sig inte om att här har man dragit en linjal, en
Nej.
gräns liksom, så hur kan man då prata över länderna och deras regeringar och sådär. Och de gör massa fina arbeten, för det är ju också konflikter, de som bor i området, att liksom elefanterna kanske går in och trampar ner hela deras, eller
Ja, det är
lejon, elefanter
klart. Just
och
det.
tar deras tamdjur och sådär. Så att det är självklart, det är som i Sverige också, liksom
Med
med
vargen och det här, ja.
vargar och alltså det är liksom, ja, det
Visst.
rör hur kan man faktiskt få det vilda att leva kvar och fortsätta och hur kan man jobba med det där, för det är ju en väldigt speciell miljö. Så det har varit en stark förkärlek till Afrika och till de vilda djuren. Och vi åkte dit och hon tog med mig ut i naturen. Vi bodde i tält och hon fotade, jag fotade ju också och jag hade med mig grejer och skissade och målade. Och sen så planerade vi att sätta ihop en utställning med hennes fantastiska fotografier där hon gör som svartvita porträtt av djuren och jag då med mina målningar. Så att 2024 planerar vi att göra en stor utställning tillsammans då med Peace Parks där det är för att få in pengar till Peace Parks också och som går då direkt kopplat ju till det fantastiska arbetet som de gör i södra Afrika. Så att,
Wow, vilken upplevelse. Jag tänkte på, för jag hörde dig berätta om Afrikaresan här, och då tänkte jag på en annan poddintervju jag gjorde för ett tag sedan med en kille som heter Marcus Torjeby, och han berättade om, för han bodde ute i en kåta i skogen i Jämtland, det är en helt annan kontext, men han bodde där ensam i 5 år, och han berättade hur hans mörkerrädsla, hur han övervann den genom att bara sätta sig ute på en stubbe i skogen liksom, och bara liksom ta in det här. Och då kände jag igen det du beskrev, det här att man kan vara jätterädd för någonting och sen så genom att på något sätt möta den känslan och acceptera den så släppte den. Så när du beskrev det där så kopplade det direkt tillbaka. Det var precis det han beskrev. Kan du inte berätta lite om hur du upplevde det här?
Ja, en bok börjar faktiskt bubbla i mig också kring just den här Afrikaresan. Liksom lektioner från det vilda. Alltså det var så mycket också rädslor i mig själv som jag fick möta. För det första också åka dit och tillsammans med en kvinna som jag aldrig hade träffat fysiskt. Vi hade bara träffats genom Zoom. Så att vi kände ju inte varandra. Och egentligen bara resa med en god vän kan ju vara utmanande. Och då skulle vi då bo i tält i flera veckor tillsammans efter att resa. Liksom. Och precis som du säger, det här mörkret också som kommer ju. Det blir kolsvart. 6:30 så är det ju helt becksvart. Och jag minns ju speciellt en kväll då det bara prasslade och rasslade liksom. Bakom tältet så var det ju buskar där och jag bara, det är någonting här. Man ser ingenting, såg ju knappt handen framför sig. Och Jytte tar ju då och lyser med ficklampan ut där i mörkret. Och ja, jag vet inte hur många hundratals ögon som jag bara ser stirrar. Alltså prickar då, lysande prickar. Ni vet som katter man kan se i mörkret.
Ja,
och
visst.
Och det är ju som att det är som att hela jag vill ju bara gallskrika. Det är ju superläskigt liksom. Men hon är ju lugn. Det är ju det. Jytte är ju lugn. Och jag har ju en tillit till henne att hon har varit så mycket ute i det vilda. Och jag får liksom lita på hennes förmåga och hennes omvärld. Men jag tror det här är en buffel jord. Och de gör ingenting om vi är lugna. Och det är helt okej och sådär. Men det är klart, jag fick ju verkligen så här ta till andetaget. Och andas och lyssna till mig själv och bara så här.
Just det.
Ja, jag gick ändå in i tältet och tänkte, där var det tryggt. Lilla tältet, just det. Lilla tältbyggan liksom. Men vi var ju egentligen aldrig i någon riktigt hotfull situation, även om det uppstod ibland att vi kom väldigt nära och man kände så här, nu är vi på, hon kallar sig också djurkommunikatör och jag fick verkligen känna in det. Spejtet med henne och också kände hur vi liksom, ja det här låter ju flummigt men jag tror ju också på det där att man liksom kan,
just det,
verkligen, det är energier där också hur man kommunicerar, så att men just det här att ha tillit och vara väldigt närvarande och ta det otroligt lugnt.
Är det här sånt som du har kunnat ta med dig, tar du med dig det liksom, de upplevelserna in i vardag. För sen blir det ju någonting, sen kommer man hem och sen är verkligheten en helt annan. Men känner du att du kan liksom ha med dig det inuti?
Ja, det var en enorm kontrast att komma hem. Då kom jag liksom i slutet maj, början juni. Då det ju är den här perioden hemma där det var klassresa för sonen och det är skolavslutningar.
Snacka om kontraster.
Det var sån kontrast. Jag ville bara vara så här, du vet, barfota ute i Afrika och liksom... Allt var så enkelt där. Det fanns ju ingen uppkoppling heller.
Nej.
Så jag kunde inte kommunicera heller med dem här hemma. Och inte, vilket i och för sig var jobbigt. Men samtidigt så här. Men nu är jag här.
Ja.
I den här stunden.
Det är verkligen närvaro. 100%.
Det är närvaro. Vi plockade lite pinnar för vi skulle elda till brasan på kvällen. För det var också bra. Då vet man att djuren gillar ju inte elden. Och kommer de inte så nära där. Och då lagar vi mat. Och det var liksom det. Laga mat. Och så, mycket fina samtal. Och liksom att vara ute. Så att, men att, och så komma tillbaka och det blev ju mer den här alla avslutningar, kalendern och, så att det var ganska stor kontrast måste jag säga, men absolut att jag har tagit med mig saker därifrån. Men jag får jobba med det också.
Ja,
och sen, med det,
precis. Det, liksom. Och sen kan det ju vara så att saker som man har tagit med sig, det är inte alltid man inser det direkt heller, utan det kan ju vara i en situation flera år senare så kan man ju på något sätt liksom koppla tillbaka till en känsla man har haft någonstans, eller en upplevelse eller en insikt eller någonting sådär. Så det är ju inte alltid heller så att liksom allting bara trillar ner direkt, utan... Så tycker jag det har varit. Jag gjorde någon fjällvandring för ett antal år sedan. Och det liksom, den kommer tillbaks då och då. De där upplevelserna jag hade där på vidderna. Av det här med totalt närvaro och acceptans. När det var myrmarker som man skulle tröska sig igenom. Och det här att ingenting här är gjort av människor. All stress, det handlar ju bara om vad vi människor skapar. Liksom. Det finns ingenting här ute. Det är helt Helt
Nej.
lugnt bara. Och den kan jag liksom återkomma till sådär lite emellanåt. Så. Det tycker jag är så häftigt när man bygger någon slags litet bibliotek av sådana här upplevelser eller känslor man har haft eller insikt.
Ja, men det är så jag tänker också, att den här resan, den landar i mig liksom allt
Ja,
eftersom, och den får ta
just det.
sin tid. Och först var det egentligen att vi skulle ha haft en utställning då i september, för det passade Jytte bättre och hennes planering och så, för då skulle hon vara i Sverige. Och jag bara, då var det också det här, jag vill ju vara till lag så att det ska funka. Men sen känner jag så här, men jag kommer inte ha processat klart, och
Nej.
med den tid som det tar för mig också att skapa. Liksom, visst, ett verk kan trilla ner, det kan gå relativt fort, men ofta så är det är en process, och det tar veckor, månader liksom, innan ett verk verkligen, de får hänga in sig, och jag återkommer till dem, vi kommunicerar. Och, så att jag kände att den här resan vill jag leva med längre, jag vill kunna
Ja.
skriva. Och, få, så att, och också att jag har börjat skriva lite kapitel och börjat gå tillbaka. Och jag också förde en hel del dagbok och prata in
Just det.
lite för
Ja.
mig själv också, för att jag ville. Det var så många wow-ögonblick, och
Ja.
vissa dagar var som att det här skulle kunna vara ett helt år.
Ja,
Med
just det.
känsloupplevelser och så.
Ja, så
Så det var
häftigt.
en väldigt speciell resa,
Ja.
det var det. Och som otroligt tacksam att jag fick göra den, och att det bara var vi två så ute i det vilda. Liksom. Det var inga vakter med, inga gevär, inga liksom, ja.
Nej.
Bodde på en plats där det, visst det fanns lite andra människor ute också, men det var långt mellan gångerna man träffade dem.
Ja, vad kul. Och Jytte kan man ju lyssna på, för det går fortfarande att köpa din den här framgångsrika kreatören, va? Eller hur är det med det?
Ja, men det gör det ju.
Det gör
Ja,
det. Det kan jag ju verkligen rekommendera då för den som är intresserad av de här ämnena som vi har pratat om idag, för där finns ju fantastiskt många fina intervjuer och jag har lyssnat på den med Jytte och där får man ju dessutom se elefanterna komma
ja,
bakom er.
ja, vi satt
Det var
ju
ju
där
helt
och så
magiskt.
pratade vi om liksom,
Ja.
hur är det här lugnet att vara här, och sen så kommer de
Så
bakom oss
kommer de.
till.
Ja, det är helt
Ja,
magiskt.
det
Ja,
var ju
verkligen.
helt
Ja.
otroligt.
Ja, det är jättefint och det är ett fantastiskt arbete du har gjort och gör. Det är så roligt att få ta del av det. Jag tänker också som avslutning, alltså människor som du och jag kanske, vi brinner ju för saker och vi vill mycket och som du sa, ibland så suddas gränserna ut. Men det här med att ta hand om sig då, är du bra på det eller behöver du påminna dig eller vad gör du för att liksom, jag förstår att ja, men vi hämtar ju mycket energi ur vårt arbete, båda två
Ja,
såklart.
men det går inte
Men
bara att ösa
nej.
det,
Man behöver
absolut
ju
inte.
också hitta andra, alltså återhämtning och oaser och kraftkällor och sådär. Har du några sådana?
Min underbara man är ju bra också på sådär, ta mig ner på jorden.
Ja, det är
Så
jättebra. Jag är också en
han
sån.
är ingenjör och också liksom inte in i den här världen, utan
Nej,
liksom, så han håller mig
precis.
lite liksom, ja. Det finns något annat också. Så det är jättebra att
Ja.
han också, och så barnen såklart. Och sen
Såklart.
var det, jag minns när jag fyllde 40, för då var det ju att det var alla de här utställningarna, och som jag sa, jag nästan kände att jag började på något sätt i den här världen som jag älskar, började nästan bara springa på. Och då kände jag att här, nej, jag behöver också prioritera, eller jag vill prioritera vänner. Och i den vevan så kom det in också, vi flyttade och det kom in ett tjejgäng i mitt liv, och vi gjorde många roliga saker också, lite resor och vi liksom hittade på lite bus och lite sånt. Så att både att jag umgås med vänner, prioriterar det, och luncher och fika, och den är jätteviktig för mig. Och sen egentligen all form av rörelse. Så
Ja, just det.
idag var jag ute och sprang också och började spela tennis för att ha en annan hobby, och det är också jättebra att fokusera bara på den där bollen. Jag vet
Ja,
att det bara
just det.
var så här närvarande, börja tänka på någonting annat så går det dåligt. Så det var jättekul. Jag började ta tennislektioner och spela tennis, och det har blivit en hobby som jag tycker är jätteroligt. Och
Ja. Det är så kul också att upptäcka sådana nya saker man kan göra när man är, ja, jag är nog lite äldre än du, men jag har också liksom upptäckt så här helt nya saker som jag inte visste att jag skulle tycka var så kul. Det är
Nej,
väldigt roligt.
och förra året så började jag och Helena, en kompis, vi gick på
Ja.
afrobeat. Jag
Ja.
dans, liksom, och det har jag ju alltid älskat, och till och
Ja.
från sådär, men att också gå och ta lite danslektioner. Och,
Ja.
så, och sen har jag börjat sjunga i kör. Alltså nu är det nästan att jag har
Åh.
för mycket hobbies här.
Ja.
Men, nej, men det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt, för jag kan fortfarande jobba för
Ja.
mycket. Så.
Men det är väl så lite, när man lever sin dröm och på något sätt får ägna sig åt det som är det roligaste man vet, då får man vara lite vaksam på det också, att man inte, att inte det bara blir ett jobb, för då är man ju tillbaka i det man var innan, utan att ja, man behåller glädjen i det genom att också göra annat, så att man får längta lite ibland då tillbaka till ateljén eller till boken man ska skriva på eller vad det nu handlar om.
Precis, så sommaren och då prioriterar jag verkligen
Ja.
familjen och tar semester och så där kopplar ut. Så då är jag ju verkligen längtar att komma tillbaka.
Ja, jättehärligt. Tusen tack Karin, det har varit jätteroligt att få prata med dig och jag tror att du inspirerar många, många, inte bara då dina egna utan nu också mina lyssnare. Det är ju superkul. Så att tack snälla och jag kan verkligen rekommendera alla som inte har lyssnat på dina fina intervjuer att gå in och göra det.
Ja, men tack själv Maria. Det var väldigt roligt. Mycket vi delar
Ja.
verkar det som. Ja,
Ja,
jättekul.
men det är jätteroligt.
Ja, så här kan det låta när två personer med liknande livsresor möts. Jag hoppas att du som lyssnat har fått inspiration till att fundera mer över om det finns områden i ditt liv där du skulle kunna lyssna mer på just din röst. Kanske för att ta tag i en gammal dröm eller för att hitta mer kreativitet i din vardag. Det behöver ju inte alls handla om att måla tavlor eller skriva böcker som Karin och jag gör, utan kanske om helt andra saker. Men det där med att känna efter vad som är viktigt, vad som får en att blomstra och hitta flow, det tror jag att många fler av oss människor skulle ha glädje av att göra. Om du lyssnar just när det här avsnittet släpps finns det fortfarande chans att beställa signerade ex av min alldeles nya bok, Den inre kompassen, till releasepris med garanterad leverans i god tid före jul. Läs på kompassforlag.se om boken och hur du beställer den. Och självklart kommer den att gå att köpa även senare. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.